Jo, jag sa att jag tror vi kan enas om att det är en annorlunda svår tid. Och vi kan verkligen undra när vi tittar framåt, hur ska det gå? Och vi känner hur det sliter och drar i den kristna gemenskapen. Det kommer in en massa märkliga lärosatser här och var som vill fjärma oss ifrån det som är hjärtenerven, troheten till Jesus Kristus. Och Bibeln talar ju mycket om detta. Och jag kan ärligt säga att jag har känt mycket vånda och oro av och till. Men samtidigt så tycker jag att jag under de två sista åren har börjat ana flera hoppfulla vårtecken.
Amen.
Utvecklingen går verkligen åt två helt olika håll. Och folk frågar mig, för de tänker, du som är ute och reser överallt i alla sammanhang, du vet ju hur det är. Hur är läget i landet, säger folk. Och jag svarar, vad vill du höra? Jag kan berätta om sånt som får mig att storgråta, men jag kan också se sånt som är hoppfullt. Och nu vill jag berätta om några vårtecken. Ser ni det inte redan, säger profeten. Ser ni det inte redan att det spirar? Och ett vårtecken som gör mig oerhört berörd, och jag ser det i Finland och Sverige, och jag hör rapporter från Norge. Det är ett andligt skeende djupt in i stora grupper av kristna ungdomar. Är det någon mer än jag som har hört på senare årtionden att det är så ytligt bland de unga? Och det är bara underhållning och mycket annat. Det är inte sant. Det finns väldigt många 15, 18, 20-åringar idag som är berörda av Guds ande. Bara några mil därifrån jag bor så var det några tonåringar som tog ett spontant beslut för 4 veckor sedan och inbjöd några kristna kompisar från grannförsamlingar till en bönedag från morgon till natt. Och då de har fått 300 anmälningar på ett par dagar måste de säga stopp, och kyrkan rymmer inte fler. 300 unga kristna som böjer knä och gråter och upplever att Guds ande faller över dem. Det är Norden nu. Och nu om 2 veckor har vi ett liknande initiativ i Kumla, i stan alldeles bredvid där jag bor. Och jag vet vilka ungdomar det är. Bland annat ett par som inte alls kommer från kristna hem. Nyfrälsta. Gud håller på att handplocka nyckelpersoner. Och det ska vi be om vi vill vara en profetisk församling. Då ska vi be i våra bönemöten att Gud ger oss en känsla för nyckelpersoner i olika områden. Det händer någonting. Jag känner det. Och jag känner en doft ibland flera unga kristna nu som påminner om min ungdoms Jesusväckelse. Och det rör mig oerhört. Och sen läser jag ju statistik från både Norge och Sverige som talar om att man i olika kyrkliga sammanhang kan se ett nytt intresse bland så kallad sekulariserad ungdom för Jesus och andliga verkligheten. Det är Norden nu. Men det är klart att det skeendet, det kommer att gå kyrkor spårlöst förbi som inte har någonting att erbjuda, som berör människor som längtar. Ett annat vårtecken, det är vittnesbörden jag får, jag nämnde om det igår kväll, ifrån den nyandliga sfären. Det är ganska otäckt att tala om, men samtidigt som vi säger att det är så gudlöst så finns det faktiskt 100 000-tals människor, ofta medelålders, välutbildade människor. Du skulle åka till en nyandlig mässa i Stålna i Stockholm till exempel och se 1000 och 1000 och 1000 igen. Betala nästan vad som helst, stå i ändlösa köer för att rådfråga häxor och shamaner och trollkarlar och djävulsdyrkare. Det är Norden nu. Vet ni vad? Jag har fått vittnesbörd som säger mig att det nog i många av de här sammanhangen är övermoget för en verklig Jesusväckelse. Bara de fick en riktig chans. Och jag ser framför mig en pojke som var med mig då han var 16-17 år. Och jag tror aldrig jag har sett ett sånt evangelistämne. Han hade en musikgrupp ihop med min äldste son. Han brann. Han var så radikal. Han höll på nästan gå sönder när han vittnade. Han var så där. Och så kommer han ut i ett församlingsarbete där han inte blir förstådd med sin djupa längtan. Och plötsligt är det något som går sönder. Och så finns det andra krafter där i sammanhanget. Det var ett område i Sverige där det är mycket sånt här okult och nyandligt. Plötsligt är han influerad och innan han vet ordet av är han helt uppslukad av nyandlighet. Och han blir en ledargestalt. För han har ju en ledargåva över sig. Han har varit i 20 år en av de mest tongivande ledargestalterna inom New Age i Norge. Och han har talat till massor och varit beundrad. Jag har bett med hans pappa och mamma. Jag har sett pappa ligga raklång på golvet och bara gråta. För ett halvår sedan så fick de återigen kontakt efter åratal. Och grabben har tagit ett steg rakt in i ett nytt Jesusmöte. Och jag tittar på honom och känner, Gud håller på, han plockar nyckelpersoner. Vet ni om? Det är inte så långt till Karlstad. Pingstpastorn där blev uppringd från föreståndaren för det som antagligen är Nordens största okulta centrum. Där har förekommit det mest mörka och djävulska du kan tänka i 30-40 år. Så ringer hon och säger, många av våra gäster som har varit här och prövat trolldom och allt vad det är, de har sagt till mig, vi har ju ändå en kristen kultur i vårt land. Och vi har en flagga med kors och vi har kyrkor. Borde vi inte, vi har ju prövat allt. Borde vi ändå inte anslå en dag och ta hit en kristen präst som berättar om vad kristen tro är. Och hon tvekade länge, så ringer hon till pingstpastorn. Och han tvekar, ja, han upplever, skulle inte du ha upplevt en vånda? Han går ut i skogen och talar med Gud. Och så ringer han upp igen och säger, om ni vill så kommer jag. Och det är bön. Oj. Han åker dit och får se att det är publikrekord. För det finns nätverk i det nyandliga och okulta. Det har gått ilbud in i alla nätverk. Det finns ett intresse. Gården är överfylld av människor. Hungriga, längtande, söndersargade, ödelagda. Och han säger, jag har predikat för fullsatta kyrkor i över 30 år. Jag har aldrig varit med om någonting som kommer i närheten av den dagen. Så börjar han gråta. En känsla av att det är så vidöppet och bara drar budskapet ifrån. Ja. Vad blev det av det? 3 alfakurser. Känner ni till alfamaterialet? Ja. 3 alfakurser. 3 stora dophögtider förra hösten. Vad blev fortsättningen? Håll i er nu. Vintern, den här vintern, har han 100 nya anmälningar ifrån de här sataniska grupperna till alfakurser där man talar om vem Jesus är. 100 till. Känner ni att det är någonting som vibrerar? Det finns nog sådana här nätverk i de här bygden också. Och ett annat vårtecken. Det är en explosionsartad väckelse i karismatiska, alltså pingst, invandrarkyrkor med pingstförkunnelse. Ta reda på till exempel hur församlingar, iranska, persiska församlingar växer. Människor har flytt från ett land där man inte får tala om sånt här. Och de möter Jesus i drömmar och syner. Och människor blir frälsta i massor. Och jag tror vi ska uppleva, vi ska sluta diskutera migration och sånt där så mycket i församlingen. Vi ska be att vi får nå att leva i den här tiden och göra något för Herren.
Ja.
Och då tror jag vi kommer att få se att som svar på mycket missionsarbete så sänder Gud tillbaka människor. De kommer hit och blir frälsta och tänder elden här. Jag tror det. Och ett fjärde vårtecken. Det är alla vittnesbörd jag fått bara sista halvåret som säger mig att det är en begynnande hemlängtan bland många bönebarn. Jag har fått tydliga sådana tecken. De där som har funnits utanför församlingen och talat om sin bitterhet och besvikelse i 30 år. Plötsligt börjar det komma ett annat ljud i själva hemlängtan. Jag tror på en andutgjutelse, på en Jesusväckelse i Norden nu. Och jag kommer in här och känner atmosfären här. Så jag full förtröstan för att ni kan få vara med i sånt skeende. Begränsa inte Guds möjligheter.
Nej.
Är det möjligt, säger någon. Jag frågan är, har du talat med far om det? Börja tala med Gud om de här områdena. Så tror jag att ni ska få levande visioner och få tro. Kanske för att göra helt nya och annorlunda satsningar framöver. Begränsa inte Guds möjligheter. Nu vill jag ge er ett bibelord till slut. Och jag läser från Jesaja bok. Jesaja kapitel 40 och vers 11. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Är det din Gud? Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Och så läser jag vidare från Hesekiel. Hesekiel 34. Och det kapitlet ger jag er som hemläxa från idag. Det har till överskrift i många översättningar den gode herden. Och det är så oerhört ömsint och vackert. Och samtidigt finns det en allvarston som får det att själva i mitt inre när jag läser. Hesekiel 34. Och det är Gud som talar till sitt folk. De som var ämnade för att leva i hans gemenskap och gå hans väg. Gud blickar ner från himlen. Ser hur hans folk är vilsna och saknar ledare, illa medfarna och sargade. Och det går så långt så Gud säger, nu måste jag själv ta mig an min jord. Nu måste jag gripa in, säger Gud. Och ni får tro vad ni vill om mig. Men i bönekonferenser på senare år har det kapitlet lagts över mitt liv. Som en profetisk hälsning till Guds församling i Norden. Så här står det i vers 3 och 4. Ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte. De sjuka botade ni inte. De sårade förband ni inte. De som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp. Utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. Och så berättas det om en sargad jord. Är det kristenheten i Norden kanske? Det skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades. Mina får irrar omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får skingrade utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Och så säger Gud i vers 11, nu ska jag själv söka upp mina får och ta mig an dem. Och så kommer vi till vers nummer 16. Där vi möter den gode herdens handlingsprogram. För en nation, ett folk, en församling i kris. Gud blickar ner från himlen. Han ser läget och han säger, jag har ett program som måste sättas i verket nu. Gäller det Norden? Gäller det Norge? Jag har ett program, säger Herren. Den gode herdens handlingsprogram. För slagna, sargade, vilsna människor. För en sargad nation. Och det är fyra punkter. Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Önskar jag kunde skriva in det i ditt hjärta. Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Jag upplever att jag får ta emot det här som ett löfte. Känt hur Gud så där ömt och varsamt viskar in i mitt hjärta. Jag ska gripa in. Du ska få se det. Jag ska gripa in. Och du ska ha klart för dig vad som ligger på mitt hjärta. Det är läkedom. De sårade, de förlorade. Men ju mer jag haft det här bibelordet i mitt hjärta, så har det också vänts emot mig själv som en kallelse. Och det är precis som Gud säger: pojken min, vill du vara med? Vill du vara med? Jag har ett program för att upprätta människor. Vill du vara med i det?
Amen.
Kan du säga, frågar Gud, kan du säga, de förlorade ska jag söka upp. De fördrivna ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. De svaga ska jag stärka. Jag ska bara nämna kort någonting om varje område. Det förlorade ska jag söka upp. Och mitt budskap till kristenheten idag är följande. Om vi tydligare vill uppleva Guds välbehag över vårt arbete och vår verksamhet, då får vi aldrig kompromissa och slarva. Då måste alltid det ligga överst, som alltid ligger överst på fars hjärta. De förlorades räddning. Märker ni samhällsklimatet idag? Det är jag, mig och mitt. Det är en självcentrering som är otrolig. Och den smyger in i församlingen. Jag ska få ut någonting av det här. Men de där då som aldrig har hört. Det är en överlevnadsfråga. Att vi en gång till får drabbas av både lidelsen och passionen. Passionen och lidelsen och tårarna. Gåvan att gråta människor rakt in i Guds öppna famn. Det förlorade ska jag söka upp. Kommer ni ihåg hur Jesus berättade om den gode herden? Var det där det för enkelt, säger någon. Passar det för att säga så? Vet du vem Jesus berikade till? De mest radikala och bibelsprängda i stan. De tillhörde den mest fantastiskt bibeltrogna kyrkan. De visste allting. Och ledarna där, de var så irriterade på Jesus. Och den här dagen så hade de bara bråkat om en sak. Det att han var alldeles för vänlig och snäll mot syndarna. Han tycker om dem för mycket som har misslyckats. Han är syndare Svensson. Det är tur för mig det. Då började Jesus tala. Tittar på de här självrättfärdiga, religiösa herremännen. Och säger: en herde hade 100 får. Vilken liknelse. Och det var inte modernt företagstänk att lite slit och släng får man räkna med. Han är rädd om sin egendom. Och därför har han gjort till livsstil att varje kväll samla fåren i follan och noga ha inräkning. Kan höra hans röst, glädjen i hans röst. Och du är hemma också. Och du med. Och dag efter dag kommer han till 100, för han äger 100. Men så är det dagen som Jesus talar om. Allt ser så bra och fint ut. Men jag tror att herden med sitt känsliga hjärta, han bär på en gnagande oro hela dagen. Det är någonting som inte stämmer. Jag tror han är extra noga den kvällen. Och räknar högt och tydligt. Men vid 99 tystnar stämman. Och i samma tiondel sekund är hans hjärta redan långt ute i ödemarken hos det förlorade. Och han glömmer, förlorar totalt förmågan att glädjas över de som är hemma. Han är där. Och utan ett ljud stänger han fårfållan. Natten närmar sig. Men han går ut i mörkret. Och Jesus säger med sån självklarhet: han söker till dess han finner. Det är mycket evangelium bara i de orden. Han söker tills han finner. Och så hittar han sitt förlorade får. Har du sett någon altartavla i någon kyrka någon gång? Med herden som hittar fåret. Jag tycker jag kan se honom. För han sträcker ut sina händer. Med automatik reagerar hela hans kropp, hans personlighet. Han böjer sig ner. Han räcker ut sina händer. Och får tag i det vilsegångna och lyfter upp. Och jag tittar på de händerna, har gjort det sedan jag var liten.
Ja.
Och jag tänker så här, tänk att ett par händer kan kombinera så mycket makt och styrka med så oändligt mycket ömhet och varsamhet och kärlek. Han lyfter upp och så börjar språngmarschen hem i natten. Han glömmer uppoffring och trötthet. Han är vild av glädje. Och så kommer han in på huvudgatan i byn där hemma. Och jag tror att det var ordning och reda, det var fint folk som bodde där. Fönsterluckorna är reglade, dörrarna stängda, människor ligger och sover gott i sina sängar. Och så kommer han in där på huvudgatan. Jag kan se hur han bankar på dörrar och fönsterluckor och grannar tittar ut förskräckta röda ögon. Vad är det som händer här? Vad är det som händer här, pojkar? Titta vad jag bär på mina axlar! Detta mitt lilla får var förlorat, men nu är det återfunnet. Och plötsligt blir han riktigt sträng. Han säger inte som i pinsen med menigheten att är det någon som känner det för det, för det kan ni prisa Gud. Han säger till grannarna, nu måste vi hålla fest och vara glada. Nu är det ett läge i stan här hela natten. Nu ska vi glädjas och jubla. För det som var dött och förlorat är återfunnet. Och Jesus säger någonting som får det att svindla för min tanke. På samma sätt blir det större eller mer glädje bland himlens änglar. Över en enda syndare som omvänder sig. Än över 99 som inte behöver någon omvändelse. Har du tänkt på att trots att Jesus alltid är så radikal, så jämt och han talar, lyfter den lilla enskilda människan upp och får ett sånt ofattbart värde. Bara en blir funnen, lyft och buren. Så sjunger hela himlen, säger Jesus. Det var en som sa till mig, en äldste broder i en kyrka, vi måste få glädjen och hänförelsen tillbaka. Det var väl bra sagt. Och jag sa, jag vet hur det ska gå till. Gå och leta rätt på de förlorade och bär hem dem. Då börjar himlen sjunga. Och då kommer sången och genljuda hela församlingen. Det förlorade. Hörrni, jag berättar den här liknelsen för två flickor som har förlorat tron, haft det jobbigt. Jag vet hur de har haft det. Och då börjar en av tjejerna gråta och så sa hon, vad konstigt det är. Då jag gick vilse, då var det ingen som letade efter mig. Det gjorde ont i ett pastors hjärta. För jag vet att hon fortfarande var inskriven i en sån fin kyrka med 1200 medlemmar. Och de predikar om sin gemenskap så det är oerhört. Men då en av de svagaste länkarna brast, då var det ingen som förmådde att fånga upp henne. Det här handlar ju om vår trovärdighet också som församling. De förlorade. Är ni med mig? Ska vi innan vi går hem idag på allvar be att Gud börjar lägga människor på våra hjärtan. Vill ni vara med om det? Har ni tro för att sånt kan fungera?
Ja.
Det andra. De fördrivna ska jag föra tillbaka. Fördrivna, det talar ju om en krigssituation. Det har kommit en övermäktig fiende och drivit bort oss ifrån det som vi kanske hade betalat dyrt för. Och som var oss kärt. Vi hade ingen chans att ta upp kampen. Vi blev bortdrivna. Lilla Maria ifrån Karelen i Finland. Hon berättade för mig om sin pappa som hade tagit lån på banken och lyckats köpa ett par tre hektar eller tunnland med mark. Och det var egentligen bara sten och rötter och elände. Där bygger han deras lilla hem. Han arbetar natt och dag. För att hans barn ska kunna säga, här är vi hemma. Ja. Och så kommer han en sommardag hemifrån stan. Han har varit på banken och löst de sista skulderna. Ja. Och så har han köpt en jordgubbstårta på konditoriet. Och Maria och hennes tvillingssyster, de är 6 år. De springer ut, det är på Lagersbacken, det är en bondgård. Och pappa kommer, springer ut till honom. Han ställer ner kartongen med tårta och tar en flicka där och en där. Och trots att han var finländare så började han dansa runt med flickorna på sina armar. Och så trycker han dem in till sig och säger: kom ihåg vad pappa säger nu. Här ska ni alltid känna er hemma. Det sa han som har offrat allt han orkar och kan för att skapa denna fristad. Den var dyrbar för honom. Men med i beräkningen fanns inte att samma vinter kommer en övermäktig fiende från nordost och bränner ner allt i sin väg. Och en natt, berättar Maria, så kommer mamma in i barnkammaren. Hon gråter, hon är väldigt spänd. Hon har ytterkläderna på sig. Och hon väcker flickorna, tar dem i armarna. Ni måste komma upp, det är bråttom, säger hon. Hon har lagt fram på stolarna långa rader med varma kläder. Och tar, ni måste klä er. Och hon hjälper dem, de blir som mumier, de kan knappt röra sig. Hon tar ut dem i köket, där står det varm choklad och massor med smörgåsar. Ät, ät, ät mera, ni måste äta mer, säger mamma. Och så kommer de ut på samma lagårdsbacke där pappa hade dansat med flickorna för några månader sedan. Nu dansar inte pappa. Han kommer ut ur lagorn. Dörren bakom honom står och blåser i vinden. Och han har något tomt i ögonen. Axlarna är nedsjunkna. Han har gjort det han aldrig sitt vildaste fantasi hade kunnat tänka att han skulle göra. Han har löst grimman från sin bästa arbetskamrat. Skickat ut honom i skogen. Och sagt: rädda mig om du kan. Och likadant med korna och kvigorna. Och så kommer han där. Böjer sig ner, tar återigen en flicka där och en där. Och en liten familj springer från allt de har betalat så dyrt för. Och tänk att Maria sa till mig, de var 90 år. De har aldrig varit hemma igen. Hon sa: jag och min syster, vi trodde att längtan hem skulle lugna sig i åren. Men det har blivit tvärtom. Och nu när vi är gamla så känner vi att det tar tag på ett ännu djupare sätt. Varenda gång vi ringer varandra talar vi bara om hur det var hemma. De fördrivna ska jag föra tillbaka. Har ni hört uttrycket av Paulus att behålla fältet? Det har saknats undervisning ibland och själavård och omsorg. Och människor har gjort starka upplevelser men inte lyckats hålla fast. Det finns många i Norden att vinna för himmelriket. De som kan psalmverserna fortfarande. Tror inte ni att på många platser, och i synnerhet i områden som har kallats bibelbälten, där ska det andliga skenet börja. Förstlingskärvarna ska komma där. Bland de där som har minnet av hemmet. Hemlängtan. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Hör inte det här ihop, tycker ni? Vi behöver inte en församling som bara ropar halleluja. Vi behöver en församling som har gåvan att krypa ner och blanda sina tårar med de som gråter. Och varsamt tvätta och förbinda sår. Jag ber om en väckelse där vi ska känna hjärtslagen från den gode herdens bröst mycket tydligare. Ömheten värmer. Jag tror ju att förstlingsskörden som kommer på många platser, det är människor som har blivit väldigt tilltufsade och sargade på olika sätt. Då behöver vi en församling som har en förbandslåda och har villighet och gåva. Inte bara jubla utan blanda sina tårar och lägga sår till sår. Vill ni vara med? Jag kan inte hjälpa, jag har inget annat att predika om. Jag har det här i mitt hjärta, jag lever för det. Kanske jag har några år kvar. Och det är bara detta jag lever för. Amen. Att jag tror att Gud har ett svar en gång till för Norden. Vill ni vara med? Här ska jag sluta min enkla förkunnelse. Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Det svaga ska jag stärka. Och min frälsare Jesus, det står om honom, när han såg människorna. Och att vi hade de ögonen. När han såg människorna.
De var så härjade. De var så illa medfarna. De var som får utan någon herde.
Då sa han, skörden är stor. Du, då de ögonen såg de sargade och slagna, då förändras plötsligt bilden. Och där alla dessa människor är, där ser istället mästaren ett moget skördefält. Amen. Herre, jag ber för avslutningen av denna gudstjänst. Och du förde oss hit. Jag vill lyfta min hand och önska den här bygden, hela området här, välsignelse från dig. Och jag tror du förde mig hit för att välsigna församlingen och säga till ledarskapet vad vi gott mod. Tack för en enad församling med ett hjärta så stort och varmt så de ska dra sökande människor till sig. Jag ber att 365 dagar från denna dag, ett år som ligger framför, ska visa sig efterhand bli ett mycket annorlunda år, säger Herren. Ett annorlunda år. Ett annorlunda år. Förbereder på förändring, säger Herren. Förbereder på förändring. Förbereder på förändring. Och jag ska röra vid era hjärtan. Och jag ska föra er ut i ett skeende som ni aldrig trodde att ni skulle få stå i. Jag har hört era böner. Och jag ser med välbehag till den ödmjukhet och kärlek som bor i er gemenskap, säger Herren.